From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Sången i den här sessionen framförs av Tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. President Henry B. Eyring, första rådgivare i första presidentskapet i kyrkan, leder den här sessionen.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon to the fifth and...
Bröder och systrar, vi välkomnar er till den femte avslutande sessionen av den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar under konferensen, har bett att jag ska leda den här sessionen. Vi framför våra varma hälsningar till kyrkans medlemmar och vänner överallt som tar del av mötena via radio, TV, internet eller satellit. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy med Bonnie Godliff vid orgeln. Kören inleder den här sessionen med att sjunga Kom, hjälp att bygga riket. Inledningsbönen uppsänds sedan av broder David L. Beck, unga mäns generalpresident. Därefter sjunger kören När Jesus kommer hit.
Of the nation, blazing trails along. Our Father in heaven.
Vår Fader i himlen. Vi känner anden som rör våra själar under denna generalkonferens. Vi är mycket tacksamma för detta. Och vi erkänner din hand i allt i detta. Och vi älskar dig, kära Fader. Vi älskar din son Jesus Kristus. Vi älskar och stöder våra ledare. Vi ber för dem som har gett budskap och som ska ge budskap på den här session. Må de vara instrument i dina händer. Må vi lyssna med verkligt uppsåt. Gå härifrån med beslutsamhet att göra det som är rätt. Vi ber ödmjukt om detta. Och i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Nu har vi nöjet att höra från äldsterna Quentin L. Cook och Neil L. Anderson i den 12 apostlarnas korum. Efter deras tal får vi lyssna till David M. McConkie, första rådgivare i söndagsskolans generalpresidentskap.
Early in our marriage, my wife Mary and I decided that to the extent possible.
Tidigt i äktenskapet bestämde oss min hustru Mary och jag att vi så mycket som möjligt skulle välja sånt som vi kunde göra tillsammans. Vi ville också vara försiktiga med budgeten. Mary älskar musik och var orolig för att jag skulle överbetona idrottsevenemang. Så hon förhandlade fram att vi skulle gå på två musikaler, operor eller kulturaktiviteter per betald match. I början motsatte jag mig operainslaget, men med tiden ändrade jag åsikt. Jag lärde mig särskilt uppskatta operorna av Giuseppe Verdi. Den här veckan firar vi 200-årsminnet av hans födelse. I sin ungdom var Verdi fascinerad av profeten Jeremia. Och 1842, vid 28 års ålder, blev han berömd för operan Nabucco. Det är en italiensk kortform av namnet Nebuchadnezzar, kungen av Babylon. Operan innehåller olika teman från böckerna Jeremia, klagovisorna och saltaren i Gamla testamentet. Här skildras Jerusalems erövring, judarnas fångenskap och slaveri. Psalm 137 inspirerade till den rörande, inspirerande körstycket Fångarnas kör. Överskriften till psalmen i King James Bibel är mycket dramatisk. Under fångenskapen grät judarna vid Babels floder på grund av sorg de uthärdar de inte att sjunga Sions sånger. Jag tänker här ta upp olika former av fångenskap. Jag ska jämföra några av dagens omständigheter med de som föregår på Jeremias tid, före Jerusalems fall. När jag nu höjer en varnande röst är jag tacksam att de flesta av kyrkans medlemmar undviker ett handlande som så stöter Herren på Jeremias tid. Jeremias profetior och klagovisor är viktiga för sista dagars heliga. Jeremia och den tidens Jerusalem är bakgrunden till de första kapitlen i Mormons bok. Jeremia var samtida med profeten Dehi. Herren berättade om Jeremia om hans förutordination på ett dramatiskt sätt. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram i moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till profet för folken. Lehi fick en annan kallelse, mission och uppgift. Han kallades inte som ung utan som vuxen. Först höjde han en varnande röst, men när han trofast förkunnat samma budskap som Jeremia befallde Herren att han skulle ta sin familj och bege sig ut i vildmarken. När han gjorde det välsignade han inte bara sin familj utan alla människor. Under åren före Jerusalems förstörelse gav Herren oförglömliga budskap till Jeremia. Han sa: mitt folk har bytt bort sin härlighet mot en avgud som inte kan hjälpa. De har övergivit mig, källan till det levande vattnet, och gjort sig usla brunnar som inte håller vatten. Herren sörjer över det elände som ska drabba Jerusalem och säger: för dem är skördetiden förbi, sommaren är över, men de har inte blivit frälsta. Gud hade för avsikt att män och kvinnor skulle vara fria att välja mellan gott och ont. När orätta val dominerar kulturen eller en nation blir det allvarliga följder både i detta liv och nästa. Människor kan förslavas eller försätta sig i fångenskap, inte bara under skadliga vanebildande ämnen utan också under skadliga vanebildande filosofier som avleder från ett rättfärdigt liv. Om vi slutar tillbe den sanna och levande guden och istället dyrka falska gudar som välstånd och berömmelse och hänger oss åt omoraliska handlingar, så resulterar detta i fångenskap med alla dess manifestationer. Det inbegriper andlig, fysisk, intellektuell fångenskap och leder till undergång. Jeremia och Lehi lärde också att en rättfärdig måste hjälpa Herren etablera sin kyrka och rike och samla det skingrade Israel. De här budskapen har genljudit och stärkts under århundradena i alla tidsutdelningar. De är kärnan i återställelsen av Jesu Kristi evangelium i denna den sista tidsutdelningen. Judarnas fångenskap och skingrandet av stammarna, däribland de 10 stammarna, är framträdande doktrinära faktorer i evangeliets återställelse. Israels 10 förlorade stammar utgjorde Israels norra rike och fördes bort i fångenskap till Assyrien 721 f.Kr. De begav sig till länderna i norr. Vår 10:e trosartikel lyder: vi tror på Israels bokstavliga insamling och på de 10 stammarnas återställelse. Vi tror också att enligt förbundet som Herren ingick med Abraham skulle inte bara Abrahams släkt välsignas utan alla människor på jorden. Som Elsie Nelson sagt, handlar inte insamlingen bara om en fysisk plats. Det handlar om hängivenhet. Människor kan få kunskap om Herren utan att lämna sitt hemland. Vår lära är tydlig. Herren skingrade och hemsökte Israels 12 stammar på grund av deras orättfärdighet och upproriskhet. Men Herren använde denna förskingring av sitt utvalda folk bland nationerna till att välsigna dessa nationer. Vi kan hämta värdefulla lärdomar från den här tragiska perioden. Vi bör göra allt vi kan för att undvika den synd och upproriskhet som leder till fångenskap. Vi förstår också att rättfärdighet är en förutsättning för att man ska kunna hjälpa Herren samla sina utvalda och bidra till Israels insamling. Fångenskap, underkastelse, missbruk och träldom har många skepnader. Det kan vara bokstavligt och fysiskt, men också en avsaknad av eller minskning av den handlingsfrihet. En handlingsfrihet som hämmar vår utveckling. Jeremia säger tydligt att orättfärdighet var huvudorsaken till Jerusalems förstörelse och fångenskapen. Det finns andra slags fångenskap som är lika nedbrytande för människan. Handlingsfriheten kan missbrukas på många sätt. Jag ska lämna 4 skadliga. För det första, missbruk som hämmar friheten. Motverkar moralisk uppfattning och förstör hälsan. Inverkan av droger, alkohol, omoral, pornografi, hasardspel, ekonomisk slaveri och andra plågor på de som fångas av dem och på samhället är en så stor börda att det är omöjligt att beräkna. För det andra, missbruket eller annat som vi ägnar mycket tid åt kan, även om de inte är onda i sig, ta upp allt för mycket av vår tid som kunde användas till att uppnå goda mål. Det kan vara överdriven användning av sociala medier, video, digitalspel, nöjen och mycket annat. Tiden vi ägnar åt familjen är en av de viktigaste frågorna vi ställs inför. På den tiden när jag var den enda medlemmen i kyrkan i vår firma berättade en kvinnlig jurist för mig att hon alltid kände sig som en jonglör som försökte hålla 3 bollar i luften samtidigt. En boll var arbetet, en äktenskapet och en var hennes barn. Hon hade nästan gett upp när det gällde tid åt sig själv. Hon bekymrade sig mycket över att en av bollarna alltid låg på marken. Jag föreslog att vi skulle träffas och samtala om våra prioriteter. Vi fastslog att huvudorsaken till att vi arbetade var att vi behövde försörja våra familjer. Vi enades om att pengar inte var lika viktiga som familjerna, men insåg att det var viktigt att vi servade våra kunder efter bästa förmåga. Samtalet övergick till vad vi gjorde på jobbet som inte var nödvändigt eller enligt med att lämna tid åt familjen. Upplevde ju en press att tillbringa tid på arbetsplatsen som inte behövdes. Vi bestämde att vårt mål skulle vara en familjevänlig miljö för både kvinnor och män. Låt oss stå i förgrunden när det gäller att främja tid åt familjen. För det tredje, det mest omfattande underkastelsen i vår tid är ideologiska, politiska uppfattningar som strider mot Jesu Kristi evangelium. Om vi ersätter evangeliet med människofilosofier kan vi ledas bort från enkelheten i frälsarens budskap. När aposteln Paulus besökte Aten försökte han undervisa om Jesu Kristi uppståndelse. Om detta kan vi läsa i apostlagärningarna. Atenarna liksom främlingarna ägnade all sin tid åt att tala om och lyssna till senaste nyst för dagen. När mängden insåg den enkla religiösa karaktären av Paulus budskap, som inte var nytt, förkastade de det. Det här liknar vår tid, när evangeliets sanningar ofta förkastas så att de, eller förvängs så att de blir mer intellektuellt tilltalande eller anpassade till kulturella trender. Om vi inte är försiktiga kan vi fångas in av de här trenderna och försätta oss i fångenskap. Det finns många böcker just nu som talar om för kvinnor hur de ska leva. De motsäger ofta varandra. Särskilt sådana filosofier som kritiserar eller försvagar respekten för kvinnor som väljer att uppoffra sig och göra det som behövs för att vara mödrar, lärare, vårdare eller vänner till barn. För några månader sedan fick vi besöka våra två yngsta sondöttrar en var veckoslut. Jag var hemma och öppnade dörren när det ringde. Min hustru Mary var i ett annat rum. I båda fallen sa de nästan samma sak efter en kram. De såg sig om och sa, jag tycker om att vara hemma hos farmor. Var är farmor? Jag sa det inte, men jag tänkte, ni är väl hemma hos farfar också? Men jag insåg att när jag var pojke så åkte min familj och jag också hem till farmor. Eller mormor. Jag kom att tänka på orden till en välkänd sång. Rakt över floden och i en skog till farmors hus vi går. Låt mig nu säga tydligt att jag är glad över de utbildningsmöjligheter och andra möjligheter som kvinnor har tillgång till. Jag gläds åt att det hårda arbete och slit i hushållet som krävs av vi kvinnorna har minskat i stora delar av världen tack vare moderna bekvämligheter och att kvinnor bidrar på ett fantastiskt sätt inom alla områden. Men om vi tillåter att vår kultur förringar det speciella relationen mellan barn och mor, sina far och mor, får mormödrar och andra som vårdar dem, så kommer vi att få ångra det. För det fjärde, krafter som inkräktar på viktiga religiösa principer kan leda till fångenskap. Något av det mest stötande är när rättfärdiga personer känner sig ansvariga inför Gud för sina handlingar och tvingas göra sånt som strider mot deras samvete. Till exempel att hjälpa till med aborter som strider mot deras samvete eller förlora jobbet. Kyrkan är en relativt liten minoritet också när den sammanlänkas med personer som tänker likadant. Det blir svårt att förändra samhället i stort, men vi måste arbeta på att förbättra den moraliska kultur som omger oss. Sista dagars heliga i varje land bör vara goda medborgare, engagera sig i samhällsfrågor, hålla sig informerade och rösta. Men vår betoning bör ligga på att göra de uppoffringar som krävs för att skydda vår familj och det uppväxande släktet. De flesta är ännu inte förslavade av allvarliga missbruk eller falska ideologier. Vi måste skydda dem från en värld som låter mycket likt det Jerusalem som Lehi och Jeremia upplevde. Dessutom behöver vi förbereda dem för att ingå och hålla heliga förbund och för att bli Herrens främsta sändebud. För att hjälpa honom etablera sin kyrka och samla det skingrade Israel och Herrens utvalda överallt. Som det står så vackert i läran och förbunden. De rättfärdiga ska samlas från alla nationer och komma till Sion sjungande det enviga glädjens sånger. Vår utmaning är att undvika all slags fångenskap, hjälpa Herren samla sina utvalda och göra uppoffringar för det uppväxande släktet. Vi måste alltid minnas att vi inte frälser oss själva. Vi befrias genom frälsarens kärlek, nåd och försoningsoffer. När Lehis familj flydde leddes de av Herrens ljus. Om vi är sanna mot hans ljus, lyder hans bud och litar på hans förtjänster, så undviker vi andlig, fysisk och intellektuell fångenskap såväl som klagovisan under vår egen vandring i vildmarken. Ty han är mäktig att frälsa. Låt oss undvika missbordet, sorgen hos dem som hamnar i fångenskap och inte längre uthärda att sjunga Sions sånger. I Jesu Kristi namn. Amen.
As the children in sacrament meeting happily sang the primary song.
När barnen under ett sakramentsmöte glatt sjöng primärsången Kärleken råder här, låg alla instämmande. En modig mor som fostrar fem barn lyssnade uppmärksamt till den andra versen. Mina föräldrar, grunden lagt i hemmet med prästadömets makt. Sorgset, tänkte hon, mina barn har aldrig fått uppleva ett sånt hem. Mitt budskap till denna trogna kvinna och till alla är att vi kan leva i hem med prästadömets kraft oavsett våra omständigheter. Vi associerar ibland prästadömets kraft alldeles för mycket med män i kyrkan. Prästadömet är Guds makt och myndighet att frälsa och välsigna alla, män, kvinnor och barn. En man kan dra undan gardinen så att det varma solljuset kommer in i rummet, men mannen äger inte solen eller ljuset eller värmen det ger. Prästadömets välsignelser är oändligt mycket större än den som ombeds överlämna gåvan. Att ta emot prästadömets välsignelser, kraft och löften i det här livet och i nästa är en av dödlighetens stora möjligheter och ansvar. Om vi är värdiga, berikar prästadömets förrättningar våra liv på jorden och förbereder oss för den kommande världens underbara löften. Herren sa, gudaktighetens kraft är uppenbar i dess förordningar. Det finns speciella välsignelser från Gud till varje värdig person som döper sig, tar emot den heliga anden och regelbundet tar del av sakramentet. Templet ger ytterligare ljus och kraft tillsammans med löftet om evigt liv. Alla förrättningar inbjuder oss att stärka vår tro på Jesus Kristus och att ingå och hålla förbund med Gud. När vi håller dessa heliga förbund får vi prästadömets kraft och välsignelser. Känner vi inte denna prästadömets kraft i vårt eget liv och ser vi inte den hos de medlemmar i kyrkan som håller sina förbund? Vi ser den i nya medlemmar när de stiger upp ur dopets vatten och känner sig förlåtna och rena. Vi ser hur våra barn och ungdomar blir mer mottagliga för den heliga andens maningar och vägledning. Vi ser hur templets förrättningar blir en styrkans och ljusets ledstjärna för rättfärdiga män och kvinnor i hela världen. Under den gångna månaden har jag sett ett ungt par hämta enorma krafter från templets beseglingslöften när deras dyrbara lilla pojke föddes och endast levde en vecka. Genom prästadömets förrättningar så får vi tröst, styrka, frid, skydd och eviga löften. Några kanske uppriktigt ställer frågan, om prästadömets kraft och välsignelse finns tillgängliga för alla, varför utförs då prästadömets förrättningar av män? När en ängel frågade Nefi, förstår du Guds nedlåtelse? Svarade Nefi sanningsenligt. Jag vet att han älskar sina barn, men jag vet inte vad allting betyder. När vi talar om prästadömet finns det mycket som vi faktiskt vet. Vi vet att Gud älskar alla sina barn och inte har anseende till personen. Han avvisar ingen som kommer till honom, man eller kvinna, och alla är lika inför Gud. Lika säkert som vi vet att Guds kärlek är densamma för hans söner som för hans döttrar, vet vi också att han inte skapade män och kvinnor exakt likadana. Vi vet att könstillhörighet är en viktig egenskap både för vår jordiska och eviga identitet och uppgift. Heliga ansvar ges till man respektive kvinna. Vi vet att Gud från begynnelsen bestämde hur hans prästadöme skulle förvaltas. Prästadömet gavs först till Adam, Noa, Abraham och Mose utförde alla prästernas förrättningar. Jesus Kristus är den stora högprästen. Han kallade apostlar. Ni har inte utvalt mig, sa han, utan jag har utvalt er och ordinerat er. I vår tid återställde Johannes döparen, Petrus, Jakob och Johannes prästerömmet till jorden genom profeten Joseph Smith. På detta sätt har vår fader i himlen inrättat sitt prästerömme. Vi vet att prästerömmets kraft inte är verksam oberoende av tro, den heliga anden och andliga gåvor. I skrifterna står det: förneka inte Guds gåvor, ty de är många. Och det finns olika sätt varpå dessa gåvor ges, men det är samma Gud som verkar i allt. Vi vet att värdigheten är avgörande för att prästerömmets förrättningar ska kunna utföras och mottagas. Syster Linda Coburton har sagt: rättfärdighet är kravet för att bjuda in prästerömmets kraft i våra liv. Tänk till exempel på den invasion av pornografi som sveper över världen. Det är fängelse, precis som Elster Cook har berättat. Herrens norm för värdighet tillåter inte pornografi bland de som utför prästerömmets förrättningar. Frälsaren sa: omvänd er från era hemliga avskyvärdheter. Ögat är kroppens ljus. Är ditt öga sjukt, ligger hela din kropp i mörker. Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Att ovärdigt välsigna och dela ut sakramentet, välsigna de sjuka eller delta i andra prästerömmets förrättningar är, som äldste David A. Bednar sa, att missbruka Guds namn. Om någon är ovärdig bör han dra sig undan från att utföra prästerömsförrättningar och i en anda i en bön av bön kontakta sin biskop som ett första steg mot att omvända sig och återgå till buden. En annan sak vi vet är att prästerömmets välsignelser är rikliga i familjer där en rättfärdig mor och far i enighet vägleder sina barn. Men vi vet också att Gud givmilt ger samma välsignelse till dem i många andra situationer. En mor som bar bördan av att både andligt och timligt försörja sin familj förklarade känslosamt att det krävde ödmjukhet av henne för att ringa sina hemlärare och be dem välsigna ett av hennes barn. Men hon tillade att det inte krävs mer ödmjukhet än den som krävs av hennes hemlärare när de förberedde sig för att välsigna hennes barn. Vi vet att prästerömmets nycklar, som innehas av medlemmar i första presidentskapet och de 12 apostlarnas quorum, leder Herrens verk på jorden. Särskilda prästerömsnycklar ges till stavspresidenter och biskopar för deras geografiska ansvar. Och de kallar män och kvinnor genom uppenbarelse, vilka inröstas och avskiljs till att utöva delegerad auktoritet för att undervisa och betjäna. Även om vi vet mycket om prästerömmet får vi inte alltid en fullständig förståelse för hur Gud verkar när vi ser genom dödlighetens lins. Men hans milda påminnelse: mina tankar inte är era tankar och era vägar inte mina vägar, försäkrar oss om att vi med tiden och med ett evigt perspektiv kommer att få se tingen som de verkligen är och förstå hans fullkomliga kärlek. Vi tjänar alla villigt. Ibland känner vi oss underutnyttjade i vår kallelse och önskar att vi kunde göra mer. Andra gånger så är vi tacksamma när det är dags att få vår avlösning. Vi avgör inte vilka kallelser vi får. Jag lärde den läxan tidigt i mitt äktenskap. Kathy och jag bodde i Florida. Och en söndag förklarade en rådgivare i stavspresidentet för mig att han kände sig manad att kalla Kathy som lärare i morgonseminariet. Hur ska vi klara av det, frågar jag. Vi har små barn. Seminariet börjar 5 på morgonen och jag är unga mäns president i församlingen. Rådgivaren log och sa, det ordnar sig, broder Andersson. Vi kallar henne och vi avlöser dig. Och det var det som hände. Att uppriktigt fråga efter och lyssna till de tankar och frågor som kvinnor uttrycker är av största vikt i livet, i äktenskapet och i byggandet av Guds rike. För 20 år sedan under generalkonferensen berättade Elstem Russell Ballard om ett samtal han hade haft med hjälpföreningens generalpresident. En fråga ställdes om att stärka värdigheten hos ungdomar som förberedde sig för mission. Syster Elaine Jack sa med ett leende, Elste Ballard, kvinnorna i kyrkan kan ha en del goda förslag att ge om de bara blir tillfrågade. När allt kommer omkring så är det vi som är deras mödrar. President Thomas S. Monson har under hela sitt liv brytt sig om vad kvinnor har på hjärtat. Den kvinna som har påverkat honom mest är syster Frances Monson. Vi saknar henne mycket. Den här sista torsdagen så påminner president Monson oss om hur mycket han hade lärt sig av de 84 änkorna i sin församling, och de hade stor inverkan på hans verksamhet som biskop och på hela hans liv. Föga förvånande, innan president Monsons beslut om den ändrade äldersgränsen för mission så fördes många samtal med presidentskapen för hjälpföreningen Unga kvinnor och primär. Biskopar, när ni följer president Monsons exempel kommer ni i ännu större mått känna Herrens väglande hand välsigna ert heliga arbete. I flera år bodde vi i Brasilien. Strax efter vi kommit dit så träffade jag Adelson Parella som verkade som 70 och hans bror Adelson som verkade i vårt stavspresidentskap. Jag träffade deras bror som verkade i Florianópolis och ännu en bror, Adelmo, som verkade som biskop. Jag imponerades av den tro som deras bröder hade och frågade dem om deras föräldrar. Familjen döptes i Santos i Brasilien för 42 år sedan. Adelson Parella sa, först verkade far mycket glad över att ansluta sig till kyrkan. Men han blev snart mindre aktiv och bad vår mor att inte besöka kyrkan. Adelson berättade för mig att hans mor sydde kläder till grannarna för att kunna betala för sina barns bussresor till kyrkan. De 4 små pojkarna gick tillsammans mer än 1,5 kilometer till en annan stad, tog bussen i 45 minuter och gick sedan ytterligare 20 minuter för att komma till kapellet. Även om hon inte kunde åka till kyrkan med sina barn så läste syster Parella skrifterna med sina söner och döttrar, lärde dem evangeliet och bad med dem. Deras enkla hem fylldes av de rika välsignelserna som prästadömets kraft ger. De små pojkarna växte upp, gick på mission, utbildade sig och gifte sig i templet. Prästadömets välsignelser fyllde deras hem. Ett antal år senare, som ensamstående syster, kom Vanni de Paula Parella till templet för att få sin egen begåvning och senare verkade 3 gånger som missionär i Brasilien. Nu, 84 år gammal, fortsätter hennes tro att välsigna de generationer som följt henne. Kraften i Guds heliga prästadöme återfinns i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. När du värdigt tar del av prästadömets förrättningar ger Herren dig större styrka, frid och evigt perspektiv. Oavsett din situation så kommer du att bli välsignad i hemmet med prästadömets kraft. Och de som står dig nära får en större önskan att själva få dessa välsignelser. Som män och kvinnor, systrar och bröder, söner och döttrar till Gud, går vi framåt tillsammans. Det är vår möjlighet, vårt ansvar och vår välsignelse. Det är vår bestämmelse. Att förbereda Guds rike för frälsarens ankomst. I Jesu Kristi namn. Amen.
We are grateful beyond any measure of expression.
Vi är så övermåttan tacksamma för lärarna runt om i kyrkan. Vi älskar er och har stort förtroende för er. Ni är ett av det återställda evangeliets största underverk. Det finns faktiskt en hemlighet med att bli en framgångslärare i evangeliet och kunna undervisa med kraft och myndighet från Gud. Jag använder ordet hemlighet därför att principerna som en lärares framgång grundar sig på endast kan förstås av dem som har ett vittnesbörd vad som hände på morgonen. En härlig, klar dag, tidigt på våren 1820. Som svar på 14-årig pojkes ödmjuka bön öppnades himlarna. Gud, den evige fadern och hans son Jesus Kristus uppenbarade sig och talade till profeten Josef Smith. Den länge väntade återställelsen av allting hade inletts och uppenbarelsens princip fastställdes för evigt i vår tidshushållning. Josefs budskap och vårt budskap till världen kan sammanfattas med två ord. Gud talar. Han talar i forna dagar. Han talar till Josef. Och han talar till er. Det är just detta som skiljer er från alla andra lärare i världen. Det är skälet till att ni inte kan misslyckas. Ni har kallats genom profetians uppenbarelses ande och har avskilts av prästerömmens myndighet. Vad innebär det? För det första innebär det att ni går Herrens ärenden. Ni verkar för Herren och bemyndigade och har fått i uppdrag att representera honom och företräda honom. Som hans representant är ni berättigade till hans hjälp. Ni måste fråga er själva, vad skulle frälsaren säga om han undervisade min klass idag? Och hur skulle han säga det? Ni måste göra likadant. Det ansvaret kan göra att somliga känner sig otillräckliga, till och med lite ängsliga. Vägen är inte svår. Herren har berett vägen för varje värdig sista dagars helig att undervisa på frälsarens sätt. För det andra är ni kallade att predika Jesu Kristi evangelium. Ni får inte lära ut era egna idéer eller egen filosofi. Inte ens blanda det med skriftställen. Evangeliet är Guds kraft till frälsning. Och det är bara genom evangeliet som vi kan bli frälsta. För det tredje är ni befallda att undervisa om evangeliets principer som det står finna i kyrkans standardverk. Att undervisa om nutida apostlars och profeters ord och det som den heliga anden undervisar er. Så var börjar vi? Vår första och främsta ansvar är att leva så att vi kan ha den heliga andens vägledning och sällskap. När Hiram Smith ville engagera sig i det här sista dagarnas verk, sa Herren: se, detta är din uppgift, att hålla mina bud, jag av all din förmåga, allt ditt förstånd och all din styrka. Det är utgångspunkten. Rådet som Herren gav Hiram är samma råd som han har gett till det heliga i varje tidsålder. I ett tal till lärare idag sa det första presidentskapet: den viktigaste delen av ett tjänande kommer att vara era egna dagliga andliga förberedelser, bön, skriftstudier och lydnad mot buden. Vi uppmuntrar er att hänge er åt att leva efter evangeliet ännu flitigare än tidigare. Det är betydelsefullt att första presidentskapet inte sa det, att det viktigaste delen av ett tjänande är att förbereda lektionen väl eller att bemästra olika undervisningsmetoder. Naturligtvis måste ni flitigt förbereda varje lektion och sträva efter att lära er hur ni kan undervisa så att ni kan hjälpa era elever utöva sin handlingsfrihet och låta evangeliet tränga in i hjärtat. Men den första och viktigaste delen av ett tjänande är personlig och andlig förberedelse. När ni följer det här rådet har första presidentskapet lovat, Den heliga anden kommer att hjälpa er att veta vad ni ska göra. Ert eget vittnesbörd kommer att växa. Er omvändelse kommer att fördjupas. Om ni kommer att få styrka att möta livets utmaningar. Vilka större välsignelser kan en lärare önska sig? Härnäst har Herren befallt att innan vi söker efter att förkunna hans ord, måste vi först söka efter att få hans ord. Ni måste bli vän och kvinnor med sunt förstånd genom att flitigt forska i skrifterna och ständigt samla dem i era hjärtan. När ni sedan ber om Herrens hjälp, välsigna med sin ande och sitt ord. Då har ni Guds kraft att övertyga människorna. Paulus skrev att evangeliet kommer till människor på två sätt. I ord och i kraft. Evangeliets ord finns i skrifterna. Och vi kan få ordet genom att flitigt forska i skrifterna. Kraften i evangeliet kommer till dem som så lever att den heliga anden blir deras ledsagare och som följer maningarna de får. Somliga riktar emot uppmärksamheten på att få ordet och det blir experter på att ge ut information. Andra försummar sin förberedelse och hoppas att Herren i sin godhet på något sätt ska hjälpa dem igenom lektionsperioden. Du kan inte förvänta dig att anden ska hjälpa dig komma ihåg de skriftställen och principer som du inte har studerat. För att framgångsrikt kunna undervisa om evangeliet måste ni ha både evangeliets ord och kraft.
Alma understood these principles when he described the sons of Mosiah and how they taught.
Alma förstod de här principerna, han beskrev Mosias söner och hur de undervisade med Guds kraft och myndighet. Han sa, det var män med sunt förstånd och hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord. Men detta är inte allt. De hade hängivit sig åt mycket bön och fasta och därför hade de uppenbarelsens ande. Sedan måste ni lära er att lyssna. S.D. Jeffrey R. Holland har undervisat missionärer om den principen. Jag ska citera från S.D. Hollands tal. Vi har tagit med friheten att ersätta orden missionärer och undersökare med orden lärare och elever. Näst efter ansvaret lärarna har att lyssna till anden kommer ansvaret de har att lyssna till eleverna. Om vi lyssnar med andliga öron så talar våra elever om vilka lektioner de behöver höra. Äldste Holland fortsatte. Faktum är att lärare fortfarande inriktar sig för mycket på att hålla bekväma, enformiga lektioner istället för att fokusera på sina elever som enskilda varelser. När ni har förberett er själva era lektioner enligt allra bästa förmåga måste ni vara villiga att släppa taget. När den heliga andens tysta maningar kommer måste ni vara modiga nog att sätta åt sidan era lektionsutkast och anteckningar och låta maningarna leda er dit han vill. När ni gör det är lektionen ni håller inte längre er lektion utan den har blivit frälsarens lektion. När ni ägnar åt att leva efter evangeliet med större målmedvetenhet än någonsin tidigare, forskar i skrifterna och samlar dem i ett hjärta, kommer samma heliga ande som uppenbarar dessa ord för apostlar och profeter för dem att vittna för er om sanningen i dem. I själva verket uppenbarar den heliga ande den på nytt för er. När det händer är orden ni läser inte längre bara Nefis eller Paulus eller Almas ord. Det blir era ord. När ni sedan undervisar kan den heliga anden lära er allting och påminna er om allting. Ja, till det ska i samma stund, ja i samma ögonblick blir er givet vad ni ska säga. När det här händer ska ni finna att ni säger saker som ni inte alls har planerat att säga. Om ni senare är uppmärksamma, lär ni er något av det ni säger. Som president Marion G. Romney sa det många gånger. Jag vet alltid när jag talar genom heliga andens inspiration. Eftersom jag då alltid lär mig något av det jag sagt. Slutligen. Slutligen måste ni stå som ett oberoende vittne om allt ni undervisar om. Och inte bara vara ett eko av orden i lektionsbok eller andras tankar. När du mättar dig med Kristi ord och strävar efter att följa evangeliet med större flit än någonsin tidigare, uppenbar en helig ande för dig att det du undervisar om är sant. Det här är uppenbarelsens ande, och samma ande för ett budskap till hjärtat hos de personer som önskar och vill ta emot det. Låt oss sluta där vi började, i den heliga lunden. Tack vare det som hände den där vackra morgonen för inte så länge sedan, har du rätt att undervisa med Guds kraft och myndighet. Om detta bär jag högtidligt och oberoende vittnet. Jesu Kristi namn. Amen.
The choir and congregation.
Kören och församlingen står nu upp och sjunger tillsammans. Vi har valt att tjäna. Efter sången får vi höra från äldsterna Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa och Terence M. Vinson i de 70 skoren. Därefter talar äldste Russell M. Nelson i de 12 apostlarnas korum.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day, even the
Min pappa minns vilken dag, till och med den exakta timmen, när pappa, mamma och fyra barn lämnade kyrkan. Många för att aldrig återvända i det här livet. Han var 13 år diakon och på den tiden gick familjen till söndagsskolan på förmiddagen och sedan sakramentsmötet på eftermiddagen. En vacker vårdag efter att ha kommit hem från söndagsförmiddagens möten och familjen satt åt middagsmat vände sig hans mamma till hans pappa med den enkla frågan. Så älskling, tycker du att vi ska gå på sakramentsmötet i eftermiddag eller ska vi åka ut på en utflykt på landet? Tanken att det fanns ett alternativ till sakramentsmötet har aldrig slagit min pappa, men han och hans 3-åriga syskon tittade upp med skarp uppmärksamhet. Den söndags eftermiddagens biltur på landet var antagligen trevlig familjeaktivitet, men det lilla beslutet blev början på en ny riktning som med tiden ledde hans familj bort från kyrkan och dess trygghet, säkerhet, välsignelser och vidare längs en annan väg. För att undervisa dem i vår tid som kanske frestas att välja en annan väg berättade profeten Lee i Mormons bok för sin familj om sin syn där han såg otaliga människoskar ur vilka många trängt sig fram för att nå stigen som ledde till trädet bredvid vilket han stod. Och de kom fram och började gå på stigen som ledde till trädet. Och i en mörkret stimma uppstod så att de som började gå på stigen gick vilse så att de vandrade bort och gick förlorade. Därefter såg de en annan grupp tränga sig fram och det kom fram och grep tag i änden på ledstången av järn och det strävade framåt genom mörkrets dimma och klamrade sig fast vid ledstången av järn ända tills de kom fram och åt av trädets frukt. Sedan hade de tagit del av trädets frukt såg de sig tyvärr omkring som om de skämdes på grund av dem i en stor och rymlig byggnad som höll på att håna och peka finger åt dem som hade kommit fram och som åt av frukten. De här människorna avföll sedan och kom in på förbjudna stigar och gick förlorade. De var oförmögna eller kanske ovilliga att hålla ut till änden. Men det fanns en tredje grupp som inte bara var framgångsrika att nå fram till livets träd. De avföll heller inte efteråt. Om dessa säger skriften att de strävade framåt och höll ständigt fast vid ledstången av järn tills de kom fram och föll ned och åt av trädets frukt. Ledstången av järn symboliserar för denna grupp av människor den enda trygghet och säkerhet de kunde hitta och de höll fast i den. De vägrade släppa taget även för något som är enkelt som en söndagsutflykt på landet. Om denna grupp av människor har Elster Bednar sagt, nyckelorden i den här versen är att de ständigt höll fast vid ledstången av järn. Kanske var det så att denna tredje grupp regelbundet läste och studerade och forskade i Kristi ord. Det är den här gruppen som ni och jag ska sträva efter att bli en del av. De av oss som är medlemmar i Guds kyrka idag har ingått förbund att följa Jesus Kristus och lyda Guds bud. Vid dopet ingick vi förbund att stå som vittnen om frälsaren, att hjälpa de svaga och behövande att hålla Guds bud och att omvända oss vid behov. För som aposteln Paulus lärde, alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Varje vecka har vi möjlighet att närvara vid ett sakramentsmöte där vi kan förnya de här förbunden genom att ta del av sakramentets bröd och vatten. Denna enkla handling gör det möjligt för oss att på nytt avge löftet att följa Jesus Kristus och att omvända oss när vi har misslyckats. Gud lovar oss i sin tur sin ande till vägledning och beskydd. I Predika mitt evangelium undervisar våra missionärer om att uppenbarelse och vittnesbörd kommer när vi går på kyrkans söndagsmöten. När vi besöker kyrkans möten och dyrkar tillsammans så stärker vi varandra. Vi förnyas genom vårt umgänge med släkt och vänner. Vår tro stärks när vi studerar skrifterna och lär oss mer om det återställda evangeliet. Man kan fråga sig, varför har 3 separata möten på söndagen och varför är det så viktigt att gå på alla? Låt oss titta på de här 3 mötena. Sakramentsmöte ger oss möjlighet att ta del av sakramentet. Vi förnyar våra förbund, får anden i rikare mått och ges dessutom välsignas att få bli undervisade och uppbyggda av den helige anden. På söndagsskolan har vi möjlighet att undervisa varandra om rikets lära så att alla kan bli uppbyggda och glädjas med varandra. Stor kraft och personlig frid kommer av att vi förstår det återställda evangeliets lära. Prästerhetsmöten är tillfälle för vuxna och unga män att lära sin plikt och bli mera fullkomligt undervisade. Hjälpföreningens möten ger kyrkans kvinnor tillfälle att stärka sin tro, stärka sina familjer och hem och hjälpa behövande. På samma sätt har våra unga kvinnor och barn sina egna möten och klasser där de undervisas om evangeliet medan de förbereder sig för viktiga ansvar som väntar dem. I vart och ett av dessa separata men sammanlänkade möten undervisas vi om läran, känner anden och tjänar varandra. Även om det kan finnas undantag på grund av avstånd, resekostnader eller hälsotillstånd, så bör vi sträva efter att närvara vid alla söndagens möten. Jag lovar att stor lycka och frid kommer av att närvara vid söndagens tremiddagspass. Vår familj har beslutat att alltid gå på alla våra söndagsmöten. Vi har märkt att det stärker vår tro och fördjupar vår kunskap om evangeliet. Vi har märkt att vi mår bra av vårt beslut att gå på våra alla möten i kyrka, speciellt när vi kommer hem och fortsätter att helga sabbatsdagen. Vi går på alla våra söndagsmöten även när vi är på semester eller på resa. En av våra döttrar skrev nyligen till oss för att berätta att hon hade besökt kyrkan i staden och var på resa och tillade: ja, pappa, jag gick på alla tre söndagsmötena. Vi vet att hon blev välsignad för sitt rättfärdiga beslut. Vi har alla många val att göra i frågor om hur vi helgar sabbatsdagen. Det kommer alltid att finnas vissa bra aktiviteter som kan och bör uppoffras till förmån för det bättre valet att vara på kyrkans möten. Detta är faktiskt ett av de sätt som motståndaren använder för att bedra våra själar och varsamt leda oss bort. Han använder bra aktiviteter som ersättare för bättre eller till och med de bästa aktiviteter. Att ständigt hålla fast i ledsången innebär att vi går på alla våra söndagsmöten. Sakramentsmötet, söndagsskolan, prästaströms- och hjälpföreningsmöten. Våra barn och ungdomar går på sina respektive möten i primär, unga män och unga kvinnor. Vi bör aldrig välja ut vilka möten vi ska gå på. Vi håller helt enkelt fast vid Guds ord genom att dyrka Gud och närvara vid alla sabbatens möten som erbjuds. Att ständigt hålla fast vid ledstången innebär att vi strävar efter att hålla alla Guds bud, att ha dagliga personliga böner och studera skrifterna varje dag. Att ständigt hålla fast är en del av Kristi lära som den lärs ut i Mormons bok. Vi utövar tro på Jesus Kristus, omvänder oss från våra synder och förändrar våra hjärtan och följer honom ner i dopets vatten och får den heliga andens bekräftande gåva som verkar som vägledare och tröstare. Och sedan, som Nefi lärde, strävar vi framåt och mättar oss med Kristi ord ända till slutet av vårt liv. Mina bröder och systrar, vi är ett förbundsfolk. Vi ingår och håller förbund villigt, och de utlovade välsignelserna är att vi ska ta emot allt vad Fadern har. När vi ständigt håller fast vid ledstången genom att hålla våra förbund får vi styrka att motstå världens frestelser och faror. Vi kommer att kunna navigera i jordelivet med alla dess utmaningar tills vi når fram till trädet med frukten som är högst dyrbar och mer begärlig än alla andra. Min far hade lyckan att gifta sig med en god kvinna som uppmuntrade honom att komma tillbaka till kyrkan som han gått i som ung och på nytt börja gå längs den stigen. Deras trofasta liv har välsignat alla deras barn, nästa generation med barnbarn och nu barnbarnsbarnen. På samma sätt som det lilla beslutet att gå eller inte gå på en av sabbatsdagens gudstjänster gjorde stor skillnad i mina föräldrars liv, så kommer våra dagliga beslut att ha också på våra liv. Ett till synes litet beslut som att gå på ett sakramentsmöte eller inte kan få vidsträckta, till och med eviga konsekvenser. Må vi välja att vara flitiga och förtjäna de stora välsignelser och beskydd som kommer av att samlas tillsammans och hålla förbund. Må vi ständigt hålla fast vid ledstången som leder till vår himmelske faders närhet. Det är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
When I was eight, two cousins and I were.
När jag var 8 år gammal så skickades jag och 2 kusiner till en närliggande stad för att skaffa mat för de kommande 15 dagarna. När jag ser tillbaka så förundras jag över det stora förtroende som min mormor, moster och morbror visade oss. Morgonhimlen var ljus och klar då vi satt upp med vår lilla karavan på 3 hästar och gav oss iväg. Mitt ut på slätten så fick vi den här briljanta idén att vi skulle sitta av och spela kula. Och det gjorde vi under en lång tid. Och vi var så uppslukade av spelet att vi inte såg tidens tecken över våra huvuden av mörka moln. När vi väl insåg vad som höll på att hända så hann vi inte ens att sätta oss upp på våra hästar. Det kraftiga regnet, det föll och haglet föll så hårt att det enda vi kunde komma på var att sadla av hästarna och ta skydd under de små sadelfiltarna. Och utan hästar så fortsatte vi så snabbt vi kunde. När vi närmade oss vårt mål såg vi att den breda vägen som ledde in i stan var översvämmad och var som en flod som forsade mot oss. Nu hade vi ingen annat val än att släppa våra skydd och klättra upp på taggtrådstängslet som omgav staden. Det var sent på kvällen och vi var trötta, ömma och genomvöta. Och vi sökte skydd i det första hus som vi såg när vi kom in i staden. Den snälla familjen hjälpte oss att bli torra och gav oss läckra burritos att äta och ordnade sig ett rum för oss att sova i. Och snart upptäckte vi att rummet hade ett slätt jordgolv, så vilket gav oss en ännu en briljant idé. Vi gjorde en cirkel på golvet och fortsatte vårt kulspel tills vi somnade på golvet. Som barn så tänkte vi bara på oss själva. Vi hade aldrig en tanke på våra kära som desperat letade efter oss. Hade vi vetat det så hade vi aldrig försenat vår resa med en sån meningslös sysselsättning. Och om vi hade varit klokare så hade vi tittat upp mot himlen och sett molnen bildas och öka takten för att hinna före stormen. Nu när jag är lite mer erfaren så påminner jag mig själv ständigt. Glöm inte att se uppåt. Upplevelsen med mina kusiner lärde mig att vara uppmärksam på tidens tecken. Vi lever i de storma, svåriga dagar som Paulus beskrev. Människorna kommer att älska sig själva, vara olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, skvalleraktiga, obehärskade och älska njutning istället för Gud. Om de här tiderna sa äldste Dallin H. Oaks: vi måste förbereda oss, både timligen och andligen. Den förberedelse som är troligast att vi försummar är den som är mindre synlig och mer ansträngande, den andliga. Med andra ord, försumma inte att se uppåt. Med tanke på det stora behovet av andlig förberedelse i dessa svåra tider så vill jag ge er en varning beträffande ett mycket tydligt tidernas tecken. Genom mitt yrke så har jag befunnit mig på teknologins framkant, så jag inser dess värde, i synnerhet för kommunikation. Så stor mängd information kan fås genom en knapptryckning, och internet är också fyllt av sånt som är smutsigt och vilseledande. Teknologin har ökat vår yttrandefrihet men ger också en okvalificerad bloggare en falsk trovärdighet baserat på ett antal besökare. Därför måste vi nu, mer än någonsin, komma ihåg den här eviga principen. Alltså ska ni känna igen den på deras frukt. Jag vill särskilt varna er för att se på oanständiga bilder eller ge akt på falska anklagelser mot Kristus och profeten Josef Smith. Båda handlingarna får samma effekt. Förlusten av den heliga anden och hans skyddande, stödjande kraft. Synd och olycka blir följden. Mina kära bröder och systrar, om ni någonsin stöter på något som får er att tvivla på ert vittnesbörd om evangeliet, så vädjar jag till er: se uppåt. Se till sanningen så visdomens källa. Vårda er tro och ett vittnesbörd med Guds ord. I världen finns sådana som försöker underminera er tro genom att blanda lögner med halvsanningar. Därför är det absolut avgörande att ni förblir värdiga den heliga anden. Den heliga andens sällskap är inte bara en trevlig bekvämlighet. Den är grundläggande för din andliga överlevnad. Om du bevarar Kristi ord och lyssnar noga till andens maningar, då blir du inte bedragen. Och dessa är nödvändiga. Jesus Kristus som var fullkomlig och Joseph Smith som medgav att han inte var det, blev båda dödade på grund av falska anklagelser från människor som inte kunde acceptera deras vittnesbörd. Hur kan vi veta att deras vittnesbörd är sant? Att Jesus Kristus är Guds son och Joseph Smith är en sann profet? Ni ska känna igen dem på deras frukt. Kan god frukt komma från ett dåligt träd? Jag vet av egen erfarenhet att min återlösare har förlåtit mina synder och befriat mig från mitt personliga ok och fört mig till ett tillstånd av lycka som jag inte trodde fanns. Och jag vet också själv att Joseph Smith var en profet eftersom jag har tillämpat det enkla löftet i Mormons bok. Fråga Gud, den evige fadern, i Kristi namn. Med ett uppriktigt hjärta, med andra ord, se uppåt. Det finns de som anser att man måste ha fysiska bevis för att kunna tro på Kristi uppståndelse och sanningen i den återställda evangelium. För dem citerar jag Almas ord till Korior, som försökte övertyga andra att inte tro. Du har fått tillräckligt med tecken. Ska du fresta din Gud? Säger du, visa mig ett tecken. När du har alla dessa dina bröders vittnesbörd och även alla de heliga profeternas. Skrifterna är lagda framför dig. Du och jag är levande bevis på frälsarens återlösning. Vi är levande bevis på profeten Josefs verksamhet och trofastheten hos de tidiga heliga som blev fasta i sina vittnesbörd. Jesu Kristi kyrka har spritts nu över hela världen och växer som aldrig förr. Liksom på Kristi tid så ansluter sig ödmjuka människor som inte behöver se och vidröra för att tro. Ingen vet när Herren kommer tillbaka, men farofyllda tider är nu för handen. Nu är tiden att se uppåt mot sanningens källa och försäkra oss om att våra vittnesbörd är starka. För att återvända till min berättelse om kusinerna, så vaknade jag och mina kusiner till en strålande sol och en vacker himmel. Och en man som sökte efter tre försvunna pojkar knackade på dörren. Han ordnade hästar åt oss och vi begav oss hem över samma slätt. Jag kommer aldrig att glömma vad vi såg på hemvägen. En mängd människor som hade letat efter oss hela natten. Och deras traktorer och lastbilar hade fastnat i leran. De hade hittat en sadel här och en häst där. Och när de såg oss återvända hem så kunde jag känna deras lättnad och deras kärlek. Vid utkanten av stan sprang våra kusiner oss till möte. Och främst av alla kom min kärleksfulla mormor, morbror och moster. De kramade oss och grät av lycka över att deras försvunna barn hade blivit återfunna. Vilken underbar påminnelse för mig om att vår himmelska fader kommer ihåg oss. Han väntar ivrigt på att vi ska komma tillbaka. Det finns tecken på stormar som bildas överallt omkring oss. Låt oss se uppåt och förbereda oss. Det finns trygghet i ett starkt vittnesbörd. Låt oss värdesätta och stärka våra vittnesbörd dagligen. Jag vet att vi kan leva tillsammans som familjer för evigt. Att vår kärleksfulla himmelska fader väntar på oss, sina barn, med armarna utsträckta. Jag vet att Jesus Kristus, vår frälsare, han lever. Liksom för Petrus så har kött och blod inte uppenbarat det för mig, utan min fader som är i himlen. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
Our six-year-old grandson Ollie, who affectionately calls me Poppy.
Vårt sexåriga barnbarn Ollie, som kärleksfullt kallar mig Poppy, skulle gå och hämta något från bilen. Hans pappa stod inne i huset och utan att Ollie visste om det låste han på avstånd upp bildörren när Ollie kom fram till den och låste sig igen när han var klar. Sedan sprang Ollie in igen med ett stort leende på läpparna. Hela familjen frågar honom, hur fick du bilen låsa upp sig för dig och sedan låsa sig igen? Han bara log. Vår dotter, hans mamma, sa, det kanske är som när Poppy gör det. Du kanske har magiska krafter precis som han har. När det hände igen för andra gången några minuter senare besvarade han frågorna om sin nyfunna förmåga med att säga, det är jättehäftigt. Jag tror det beror på att Poppy älskar mig och är en av mina bästa vänner och för att han tar hand om mig. Jag har haft förmånen att höra om verkliga underverk som hänt våra trofasta heliga i Afrika, Papua, Nya Guinea, Australien, Nya Zeeland och på södra havsöarna. Jag håller med Ollie. Jag tror det beror på att dessa trofasta människor känner på samma sätt för vår himmelske fader och frälsaren som Ollie känner för mig. De älskar Gud som en nära vän. Och han tar hand om dem. Medlemmarna i kyrkan har rätt till, och många får, ett andligt vittnesbörd och ingår heliga förbund att följa Herren. Men trots detta finns vissa som närmar sig honom, medan andra inte gör det. Vilken grupp tillhör du? Gud bör vara centrum i vårt universum. Vårt bokstavliga fokus. Är han det? Eller är han ibland långt från våra hjärtans tankar och avsikter? Lägg märke till att det inte bara våra hjärtans tankar som är viktiga, utan också våra avsikter. Hur visar vårt beteende våra gärningar, våra goda avsikter? När vår son Ben var 16 år och talade på en stavskonferens ställde han frågan, hur skulle du känna om någon lovade något varje vecka och aldrig höll sitt löfte? Han fortsatte. Tar vi på allvar det som vi lovar när vi tar sakramentet och ingår förbundet att hålla hans bud och alltid minnas honom? Herren ger oss sätt att hjälpa oss minnas honom och hans stödjande kraft. Ett sätt är genom en lott vi alla delar, motgångar. När jag ser tillbaka på de motgångar som jag har fått möta är det uppenbart att jag har utvecklat mig, min förståelse och medkänsla. Det har fört mig närmare min himmelske fader och hans son genom erfarenheter och en förädlande prägling av mitt hjärta. Hans vägledning och undervisning är nödvändig. Han hjälpte Jarets trofasta bror genom att lösa en av hans två utmaningar när han berättade för honom hur han skulle få in frisk luft i de båtar som trofasta hade byggt. Men Herren lämnade med avsikt inte bara utmaning men du skulle få ljus tillfälligt olöst, utan gjorde klart att han, Herren, skulle tillåta de prövningar som skulle framtvinga en lösning. Det skulle vara han själv som sände vindarna, regnen och vattenflödena. Varför skulle han göra det? Och varför varnar oss bort från något som är farligt när han bara skulle kunna förhindra det farliga från att inträffa? President Wilford Woodruff berättade om en gång när han blev manad av anden att flytta vagnen som han, hans fru och barn sov i, för att senare upptäcka att en virvelvind strax efter ryckte upp ett stort träd och släppte det precis där vagnen tidigare hade stått. I båda de här fallen hade justering av vädret kunnat förhindra faran. Men här kommer poängen. Hellre än att lösa problemen själv vill Herren att vi ska utveckla en tro som hjälper oss att lita på honom när vi löser problem och förtrösta på honom. Då kan vi känna hans kärlek mer konstant, kraftfullare, tydligare och mer personligt. Vi blir förenade med honom och vi kan bli lika honom. Att vi ska bli som honom är hans mål. Faktum är att det är hans härlighet och även hans verk. En liten pojke försökte jämna till det jordiga området bakom sitt hus för att kunna leka där med sina bilar. Där fanns en stor sten som hindrade hans arbete. Pojken knuffade och drog för allt vad han var värd. Men hur mycket han än försökte så gick stenen inte att rubba. Hans pappa tittade på en stund och gick sedan fram till sin son och sa: du måste använda all din styrka för att kunna flytta en så stor sten. Pojken svarade: jag har använt all min styrka. Hans pappa rättade honom: nej, det har du inte. Du har inte fått min hjälp. Sedan böjde sig ner tillsammans och kunde lätt flytta stenen. Pappan till min vän Vaibarome, pappa Nya Guineas första statspresident, fick också han lära sig att han kunde vända sig till sin himmelske fader när han behövde hjälp. Han och andra byborna överlevde bara tack vare den mat de odlade. En dag tände han en eld för att röja sin del av byns odlingsmark för sådd. Men det hade dessförinnan varit mycket varmt under en lång period och växtligheten var mycket torr. Så hans eld blev lik den president Monson och profet beskrev i den förra generalkonferensen. Den började sprida sig till gräs och buskar och resulterade i vad hans son kallade en monstereld. Han blev orolig för de andra i byn och risken att förlora deras grödor. Om de blev förstörda skulle han bli straffad enligt byns lagar. Eftersom han själv inte kunde släcka elden kom han att tänka på Herren. Nu citerar hans son, min vän. Han knäböjde på kullen bland buskarna och började be till vår himmelske fader om att stoppa elden. Plötsligt visade ett stort svart moln över platsen när han bad och regnet öste ner. Men bara där det brann. När han såg sig omkring var himlen blå överallt, utom där elden härjade. Han trodde inte det var sant att Herren bönhört en enkel man som han själv, och han föll ner på knä igen och grät som ett litet barn. Han sa att det var en ljuvlig känsla. Vår frälsare vill att vi verkligen älskar honom så till en grad att vi vill rätta vår vilja efter hans. Då kan vi känna hans kärlek och erfara hans härlighet. Då kan han välsigna oss som han vill. Det hände hela mans son Nefi, som nådde en sån nivå att Herren tveklöst litade på honom. Och därför kunde vi välsigna honom med allt han önskade. I berättelsen om Pi, en bok av Jean Martel, uttrycker huvudpersonen sina tankar om Kristus. Jag kunde inte sluta tänka på honom. Kan fortfarande inte. Jag tänkte på honom i 3 hela dagar. Ju mer han störde mig, desto mindre kunde jag glömma honom. Och ju mer jag lärde mig om honom, desto mindre ville jag låta honom vara. Det är precis så jag känner för frälsaren. Han finns alltid nära, särskilt på heliga platser och i svåra stunder. Och ibland när jag minst väntar det, känns det nästan som om man klappar mig på axeln för att låta mig veta att han älskar mig. Jag kan besvara den kärleken på mitt eget ofullkomliga sätt genom att ge honom mitt hjärta. För bara några månader sedan satt jag med Elder Holland när han tillledde missionärer, olika missioner. När vi skulle gå väntade han på mig. Och när vi gick la han armen om min. Jag påpekade han gjort likadant en gång tidigare i Australien. Han sa: det är för att jag älskar dig. Och jag visste att det var sant. Jag tror att om vi skulle få privilegiet att rent fysiskt vandra med frälsaren, skulle vi känna hans arm omkring oss på samma sätt. Precis som hos lärjungarna på väg till Emmaus skulle våra hjärtan brinna inom oss. Detta är hans budskap. Kom och se. Det är en personlig, välkomnande och omfamnande inbjudan att vandra med hans arm om våra axlar. Må vi alla känna oss lika förvissade som en oss, som han uttryckte den sista versen i sin korta men djupa bok. Jag fröjde mig över den dag när mitt dödliga ska ikläda sig odödlighet och ska stå inför honom. Då ska jag se hans ansikte med välbehag. Och han ska säga till mig: kom till mig, du välsignade. Det finns en plats beredd åt dig i min faders boningar. På grund av de många erfarenheter och den kraft med vilken anden har vittnat för mig, vittnar jag med absolut säkerhet om att Gud finns. Jag känner hans kärlek. En underbar känsla. Må vi göra vad som krävs för att rätta vår vilja efter hans och verkligen älska honom. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters.
Mina kära bröder och systrar. Varje dag är en dag av beslut. President Thomas S. Monson har lärt oss att våra beslut avgör vår bestämmelse. Att klokt använda sin handlingsfrihet är till att fatta egna beslut är avgörande för vår andliga tillväxt nu och för evigheten. Man är aldrig för ung att lära sig och aldrig för gammal att ändra sig. Vår längtan efter lärdom och förändring kommer från en gudomligt ingjuten strävan efter evigt framåtskrivande. Varje dag för med sig möjligheter om beslut för evigheten. Vi är eviga varelser, våra himmelska faders andebarn. I Bibeln står det att Gud skapade människan till sin avbild. Till man och kvinna skapade han dem. Nyligen hörde jag en barnkör sjunga den älskade sången "Jag är Guds lilla barn". Jag undrade, varför har jag inte hört den sången sjungas oftare av mödrar eller trofasta fäder? Är vi inte alla Guds barn? Faktum är att ingen av oss kan någonsin sluta vara ett Guds barn. Som Guds barn bör vi älska honom av allt vårt hjärta och all vår själ, ja, mer än vad vi älskar våra jordiska föräldrar. Vi bör älska vår nästa som en bror eller en syster. Inga andra bud är större än de här buden. Och vi bör alltid visa vördnad för det mänskliga livets värde under dess många olika skeenden. Skrifterna lär oss att kroppen och anden är människans själ. Som en tvåfaldig varelse kan var och en av oss tacka Gud för hans ovärderliga gåva av kropp och ande. Under mina yrkesmässiga år som läkare, då fick jag en djup respekt för människans kropp. Den är skapad av Gud som en gåva till dig och den är absolut förundlig. Tänk på dina ögon som ser, öron som hör och fingrar som känner allt det förundliga omkring dig. Din hjärna gör att du kan lära, tänka och resonera. Ditt hjärta pumpar outtröttligt dag och natt utan att du knappt märker det. Din kropp skyddar sig själv. Smärta är en varning att något är fel och behöver tas hand om. Infektionssjukdomar slår till tid efter annan och när de gör det så formas antikroppar som ökar ditt motstånd till påföljande infektioner. Din kropp reparerar sig själv. Skråmor och blåmärken läker. Brutna ben kan bli starka igen. Jag har bara nämnt några få exempel på din kropps många förundliga och gudagivna egenskaper. Men trots det tycks det finnas i varje familj, om inte i varje person, fysiska tillstånd som kräver särskild vård. Ett mönster för att orka med en sån uppgift har getts av Herren. Han sa, jag ger människorna svaghet för att de ska kunna bli ödmjuka. Ty om de ödmjukar sig och har tro på mig, då ska jag göra så att det svaga blir starkt för dem. Underbara andar bor ofta i ofullkomliga kroppar. Gåvan att ha en sån kropp kan faktiskt stärka en familj när föräldrar och syskon villigt bygger sina liv runt barnet som föds med särskilda behov. Åldrandet, det är också en gåva från Gud, liksom döden. Att din jordiska kropp slutligen dör är betydelsefullt för Guds stora lyxalighetsplan. Varför? Därför att döden låter din ande återvända till honom. Från det eviga perspektivet så inträffar döden för tidigt enbart för dem som inte är beredda att möta Gud. Eftersom din kropp är en sån avgörande del i Guds eviga plan så är det inte undra på att aposteln Paulus beskrev den som ett Guds tempel. Var gång du ser dig i spegeln, se på din kropp som ditt tempel. Den sanningen, förnyad med tacksamhet varje dag, kan positivt påverka dina beslut om hur du ska ta hand om din kropp och hur du använder den. Och de besluten avgör din bestämmelse. Hur kan det vara så? Därför att kroppen är andens tempel och sättet du använder kroppen på påverkar din ande. En del av de beslut som avgör din eviga bestämmelse innefattar: hur väljer du att ta hand om och använda din kropp? Vilka andliga egenskaper väljer du att utveckla? Din ande är ett evigt väsen. Herren sa till sin profet Abraham: du utvaldes innan du föddes. Herren sa någonting liknande om Jeremia och många andra. Han har även sagt det om dig. Din himmelska fader har känt dig under en mycket lång tid. Du valdes av honom som hans son eller dotter att komma till jorden vid exakt den här tiden för att bli ledare i hans storslagna verk på jorden. Du valdes inte för dina kroppsliga karaktärsdrag utan för dina andliga egenskaper som tapperhet, mod, integritet, törst efter sanning, hunger efter visdom och en önskan att tjäna andra. Du utvecklar en del av de här egenskaperna i det förjordiska livet. Andra kan du utveckla här på jorden när du ihärdigt söker efter dem. En oerhört viktig andlig egenskap är självbefästning. Styrkan att välja sunt förnuft över begär. Självbehärskning skapar ett starkt samvete och ditt samvete avgör hur du moraliskt sett kommer hantera svåra, lockande och påfrestande situationer. Fasta hjälper din ande att utveckla kontroll över dina fysiska begär. Fasta ökar också din tillgång till hjälp från himlen eftersom den intensifierar dina böner. Varför behöver vi självbehärskning? Gud inpräntade starka begär i oss efter omvårdnad och kärlek, vilka är så viktiga för den mänskliga familjens fortplantning. När vi behärskar våra begär inom gränserna för Guds lagar så kan vi njuta av ett längre liv, större kärlek och fulländad glädje. Det är alltså inte förvånande att vi oftast frestas att avvika från Guds lyxalighetsplan när vi missbrukar de här viktiga, gudagivna begären. Det är inte alltid lätt att kontrollera våra begär. Och inte en enda av oss gör det fullkomligt. Misstag sker, fel görs, synder begås. Vad kan vi då göra? Vi kan lära av dem. och vi kan uppriktigt omvända oss. Vi kan ändra vårt beteende. Vi kan även ändra våra begär. På vilket sätt? Det finns bara ett sätt. Sann förändring, bestående förändring, kan bara komma genom den helande, renande och möjliggörande kraften i Jesu Kristi försoning. Han älskar er, var och en. Han ger er tillgång till hans kraft när ni håller hans bud, ivrigt, uppriktigt och exakt. Så enkelt och säkert är det. Jesu Kristi evangelium är ett förvandlingens evangelium. En människas starka ände som har kontroll över köttets begär är mästare över känslor och passioner och inte en slav under dem. Denna slags frihet är lika viktig för anden som syre är för kroppen. Frihet från självslaveri är sann frihet. Vi är fria att välja frihet och evigt liv eller att välja fångenskap, elände och död. När vi väljer den högre vägen mot frihet och evigt liv är äktenskapet en del av vägen. Sista dagars heliga förkunnar att äktenskapet mellan man och kvinna är instiftat av Gud och familjen har en central roll i skaparens plan för sina barns eviga bestämmelse. Vi vet också att olika kön är nödvändigt för den enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och uppgift. Äktenskapet mellan man och kvinna är grunden för Herrens lära och avgörande för Guds eviga plan. Äktenskapet mellan man och kvinna är Guds mönster för livets fullhet på jorden och i himlen. Guds äktenskapsmönster kan inte missbrukas, missförstås eller feltolkas. Inte om man vill uppleva sann glädje. Guds äktenskapsmönster skyddar den heliga fortplantningskraften och glädjen i sann äktenskaplig intimitet. Vi vet att Adam och Eva vigdes av Gud långt innan de upplevde glädjen att förenas som man och hustru. I vår tid så har statliga regeringar ett investerat intresse i att skydda äktenskapet tack vare att starka familjer utgör det bästa sättet att sörja för hälsa, utbildning, välfärd och framgång för det uppväxande släktet. Men civila myndigheter påverkas starkt av sociala trender och världsliga filosofier när de skriver, omarbetar och verkställer lagar. Oavsett vilken civil lagstiftning som verkställs så kan Herrens lära om äktenskap och moral inte ändras. Kom ihåg, synd, även om den är legaliserad av människan, är fortfarande en synd i Guds ögon. Fastän vi ska ta efter frälsarens vänlighet och medkänsla och fastän vi ska högakta rättigheten och känslan hos alla Guds barn så kan vi inte ändra hans lära. Vi har ingen rättighet att ändra på den. Han har gett oss sin lära att studera, förstå och upprätthålla. Frälsarens levnadssätt är gott och hans sätt innefattar kyskhet före äktenskapet och fullständig trohet inom äktenskapet. Herrens sätt är det enda sättet för oss att uppleva bestående lycka. Hans sätt skänker bestående tröst till själen och varaktig frid i hemmet. Och bäst av allt är att hans sätt leder oss hem till honom och vår himmelske fader till evigt liv och upphöjelse. Detta är själva kärnan i Guds verk och härlighet. Mina kära bröder och systrar, varje dag är en dag av beslut och våra beslut avgör vår bestämmelse. En dag kommer var och en av oss att stå inför Herren för att dömas. Var och en kommer ha en personlig intervju med Jesus Kristus. Och vi redogör då för de beslut vi fattade om vår kropp, våra andliga egenskaper och hur vi hedrade Guds mönster för äktenskap och familj. att vi klokt må fatta varje dags beslut för evigheten är min uppriktiga bön i Jesu Kristi heliga namn. Amen.
At the conclusion of the conference.
I slutet av konferensen vill vi uttrycka vår uppriktiga uppskattning till alla som har arbetat så flitigt med förberedelserna för de här mötena. Vi tackar de som talat och de som framfört den upplyftande musiken. Vi har nu förmånen att få lyssna till president Thomas S. Monson. Efter hans tal avslutar kören den här konferensen med att sjunga "Bliv kvar hos mig, det afton är". Avslutningsbönen uppsänds därefter av äldste Claudio R.M. Costa i de 70s quorum, och sedan gör konferensen uppehåll. President Monson.
My brothers and sisters, my heart is full as we bring to a close this world.
Mina bröder och systrar, mitt hjärta är fullt nu när vi kommit till slutet av den här underbara generalkonferensen. Vi har fått andlig föda av att lyssna till råd och vittnesbörd från dem som talar till oss under varje session. Vi har välsignelsen att mötas här i det storslagna konferenscentret i fred och säkerhet. Vi har haft större täckning än någonsin av konferensen som har nått ut över kontinenter och hav till människor överallt. Fastän vi är fysiskt långt ifrån många av er, känner vi er ande. Till våra bröder som blivit avlösta under konferensen uttrycker jag vårt djupa uppskattning för era år av hängivet tjänande. Oräkneliga är de som välsignats av ert bidrag till Herrens verk. Jag tackar tabernakelkören och de andra körerna som deltagit i den här konferensen. Musiken har varit vacker och har i hög grad bidragit till den ande vi känt under varje session. Jag tackar er för era böner till förmån för mig och alla kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Vi känner oss stärkta av dem. Må himlens välsignelser vila över er. Må era själ hem vara fyllda med kärlek och godhet och med Herrens ande. Må ni ständigt ge näring åt ett vittnesbörd, så det blir ett skydd för er mot motståndarens angrepp. Konferensen är nu över. När vi återvänder till våra hem må vi göra det i säkerhet. Må anden som vi känt här stanna kvar hos oss när vi gör det som upptar vår tid varje dag. Må vi visa ökad vänlighet mot varandra. Må vi alltid vara flitigt engagerade i Herrens verk. Mina bröder och systrar, må Gud välsigna er. Må hans utlovade frid vara med er nu och alltid. Jag bjuder er farväl tills vi möts igen om 6 månader. I vår frälsares och återlösares Jesu Kristi namn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Vi är så tacksamma för den här fantastiska helgen med en generalkonferens. Vi är så tacksamma för de budskap och de som har kommit till våra hjärtan genom den heliga anden. Vi är så tacksamma för profeter, uppenbarare och siare som leder och undervisar oss i dessa sista dagar. Vi är så tacksamma, Fader, för de välsignelserna som kommer av återställelsen som vi kan njuta av idag. Vi är så speciellt tacksamma för det återställande offer som din son Jesus Kristus har gjort för var och en av oss. Nu när konferensen tar slut så ber vi dig ödmjukt att ge oss den tro och den styrka som vi behöver för att agera och handla efter de saker vi har lärt den här helgen. Vi ber också om välsignelser för vår älskade profeten Monson. Vi ber också det att du välsignar de 12 och alla medlemmar i kyrkan och alla dina barn här på jorden. Vi uppsänder också vår bön till dig, Fader, i denna dag, i din sons heliga namn. Amen.
This has been a broadcast of the 100...
Detta var en utsändning av den 183:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av Sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. Sången framfördes av tabernakelkören.
This broadcast has been
sändningen tillhandahölls som public service av Barneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.